En podcast från Aftonbladet.
Hej och välkomna till Aftonbladets frågepodd om svensk inrikespolitik, en undran till. Jag heter Olivia Svensson och inrikespolitisk kommentator är förstås My Råväder.
Och vad kan ha hänt i svensk inrikespolitik de senaste dagarna?
Vad kan vi ha pratat om? Vad kan vi ha tänkt på?
Det här är alltså inte en frågepodd nu idag, utan det är en terapipodd.
Det är en terapipodd med inslag av frågor.
Med inslag av frågor, ja. Absolut.
Och då måste jag ju fråga, på tal om det, My, har du hämtat dig från Liberalernas besked om att ingå äktenskap med Sverigedemokraterna som vi fick i fredags?
Alltså beskedet var ju inte det som var det överraskande egentligen, utan det var sättet det gjordes på och själva, vad ska man säga, den bombastiska inramningen.
Det är ett jättebra uttryck, tycker jag, för vad vi fick se. Det kändes som en väldigt ståtlig vigsel. Det talades om uppgörelser, det talades om stolthet. Det var en leende brud och brudgummen fick dessutom en varm kram innan ceremonin var till ända. Ett partnerskap mellan två gamla fiender som för bara någon månad sedan beskrevs som fullständigt uteslutet. Och reaktionerna, nej men de lät ju inte vänta på sig. Det har varit som att vada i ett hav av åsikter och känslor från alla håll under helgen. I sociala medier, på ledarsidor, från grannen i hissen till och med, jajamensan. Och kanske är ordet chock inte för svagt i det här sammanhanget, My. När såg du sist en politisk presskonferens som rörde upp så här mycket känslor? Du var ju där.
Alltså jag är tyst för att...
Du tänker tillbaka.
Jag försöker jämföra den med två andra presskonferenser som skulle möjligtvis kunna vara... Eller tre är det kanske. Mm-hmm. Det ena är när Sverigedemokraterna fäller budgeten 2014. Det var en presskonferens med konstig stämning.
Mm. Kan jag tänka mig det?
Det var också, liksom, det var på nivån konstig stämning som det var i fredags. Mm-hmm. Sen så finns det ju två presskonferenser som har varit omvälvande politiskt. Det ena var ju decemberöverenskommelsen när man kom överens om att alla partier stort sett gick ihop för att... håller Sverigedemokraterna utifrån inflytande. Det var också lite konstigt. Nådde inte riktigt upp till konstigheten som var i fredags. Sen så är det ju den här presskonferensen som handlar om att januariavtalet bildas, alltså att alliansen är död och att man har gått vidare till andra samarbeten. Den fick också väldigt stora konsekvenser för det politiska landskapet. Och där fanns ju också mycket känslor. Men det går inte att jämföra för att där, om man får jämföra då, det går inte att jämföra, men om man får jämföra, så var ju Jan Björklund partiledare och han hade kontroll på sitt parti, mer eller mindre. Och det här har inte Simona Mohamsson. Hon har inte kontroll på sitt parti. Så på det sättet, om man ska jämföra med presskonferenser eller händelser som skulle kunna vara lite liknande, så har vi ju liksom, ja, en händelseutveckling som är beyond.
Ja.
Förbi vad vi någonsin har sett.
Och det kan man också märka då på antalet memes och satirklipp och bilder som folk har skojat till med på nätet på olika sätt. Jag såg till exempel ett klipp från SVTs humorprogram Svenska Nyheter och det lät så här.
Det var en historisk dag på många sätt. Historiskt för Liberalerna för att de som första parti öppnar upp för SD i regering. Och historiskt för SD för att det var tydligen första gången Jimmy kramar en invandrare. Men en kram alltså. Hej Simona, ett litet tips till nästa pressträff om du verkligen vill förtydliga maktbalansen i relation. Kyss hans fötter istället. Åh, du stora ledare, vilka rena fossingar ni har.
Vad är det egentligen som Simona Mohamsson har ställt till med mig?
Alltså jag kände att det hade behövts mer comic relief. Det skulle behövts
ännu mer.
Ett helt Svenska Nyheter som bara pratade om det här utifrån det satiriska perspektivet. För att... när det blir så här mycket känslor så måste man ju ha utlopp att hantera det, och humor och satir är ju egentligen det bästa sättet.
Absolut.
För utlopp för känslor. Men vad var det?
Eller att prata med grannen i hissen. Nej, men alltså, trodde hon själv fattade vad hon ställde till med när hon ställde sig på den här presskonferensen och kramade om Jimmy Åkesson i fredags? Eller vaknade hon också upp på lördagen och tänkte...
Ska vi avslöja att det här är ju en löpande konversation som du och jag har haft över helgen?
Vi kan avslöja att det har skickats ett eller två eller tre eller 40 sms.
Förstod hon vad hon gjorde?
Ja, och, men jag är verkligen nyfiken på det.
Och min ingång är väl att jag hoppas att hon inte gjorde det.
Mm-hmm.
För att ta ett beslut som får såna här konsekvenser för att redan skaka ett litet parti. Det kan man ju inte göra med berått mod. Jag vet att du med, jag tänker att det är en strategi.
Jag vill tro att det är en strategi med.
Ja. Så vi har lite olika ingångar här. Vi har nog inte kommit fram till någonting egentligen.
Du är experten. Det är det enda jag har att säga. Du är experten.
Ja, men jag tänker att om man kan politik, om man förstår hur ett parti fungerar, vilket jag starkt tror att hon inte gör efter den här helgen, då gör man inte så här. Och jag men pratar inte om det politiska ställningstagandet att öppna upp för Sverigedemokraterna. Det kan vi prata mer om, liksom, vad man kanske hade kunnat göra istället för att göra det just på det här sättet. Men jag menar om sättet det gjordes på. Alla såg att någonting behövde göras för att de inte skulle totalt utplanas i nästa val. Och att det handlade om att på något sätt acceptera Sverigedemokraterna och ett samarbete. Egentligen handlade det om att på något sätt acceptera och se till att det skulle kunna bli en borgerlig regering. Att de skulle vara en del i att skapa sån regering och inte bara sätta sig emot den om Sverigedemokraterna skulle komma i, liksom hamna i den här regeringen. Det är ju alla överens om. Det är ju också hennes kritiker överens om. Att man såg att någonting var tvunget att göras. Men det är liksom sättet man har gjort det på och hur långt man har tagit det. Det är där som jag tänker, hon kan inte förstå hur ett parti fungerar när hon gör det på det här sättet. Och hon pratade ju också i flera intervjuer, hon var ju med i liksom flera intervjuer över helgen, där hon ju pratar om att väljarna vill ha ett svar. Och att hon liksom inte pratar om vilka konsekvenser det får för dem som hon har närmast. Alltså hennes partimedlemmar och hennes representanter.
Mm.
Alltså väljare är ju jätteviktigt, absolut. Men ditt parti...
Väljarna måste ju ha ett parti
exakt
att titta på.
Exakt!
Så att säga.
Mm. Hon har ju bara tagit släggen och krossat det här partiet nu. Och det är ju där som jag tänker att hon kan inte ha förstått vilka konsekvenser det skulle få.
Vi ska gå in mer på hur det här drabbar partiet My. Men vi spelade ju in ett extra avsnitt av vår podd i fredags efter den här presskonferensen då som Moansson och Åkesson höll. Och då försökte du förklara varför Liberalerna agerar så här nu. Eller varför Moansson agerar så här nu med hjälp av några andra i partistyrelsen. Att de är desperata, att de såg det här som enda utvägen som du var inne på. Men har du också fått några nya insikter till varför hon agerar så här?
Nej, tvärtom. Nej. Tycker jag. Tvärtom tycker jag att hon har fortsatt att inte riktigt kunna förklara hur det kunde bli på det här sättet. Och jag tror att vi var inne på det här i fredags också i vår extra podd. Men att mycket handlar ju om bildsättning. Och jag tror inte att jag har varit med om någon som är sämre på bildsättning än Simona Moansson i svensk politik under de åren som jag har jobbat med det här.
Berätta hur du tänker.
Jag tänker... presskonferensen. Okej, ska jag säga hur jag skulle ha gjort det då?
Berätta det också. Jag vill höra allt.
Nej, men allting handlar om bildsättning. Politik är grunden för troendebransch. Vad du än gör måste du göra på ett sätt som gör att det kanske ökar eller cementerar förtroende som du redan har. Det kan vi ju säga att det har ju inte det här gjort. När liksom ett halvt parti lämnar i vredesmod har du inte ökat ditt förtroende.
Antingen lämnar eller på väg att lämna.
Och bildsättningen är ju då att man ändå ska komma ut som en vinnare. Och det har hon misslyckats så fundamentalt med att göra. Hur jag skulle ha gjort det här, jag menar som sagt, jag har ingen åsikt om det här, att det liksom här steget de har tagit, att de öppnar för Sverigedemokraterna på något sätt. Det var helt uppenbart att det behövdes göras på något sätt. Att man tog bort en röd linje. Men om man nu ändå ville dra det så långt som de har gjort nu, vilket jag menar egentligen är för långt. De behövde inte ta det så här långt. Det var ingen som menade att de skulle liksom bli den som var murbräckan för SD in i en regering innan något av de andra samarbetspartierna, alltså Moderaterna och Kristdemokraterna, har öppnat så här vida dörrar. Att de, Liberalerna, skulle bli det. Att man skulle gå från att på bara några månader stå och säga vi kommer lova våra väljare det här, det är liksom 100%, att man bara vänder och bara säger så här, nej, nu lovar vi någonting helt motsatt.
Och till och med kramas, på tal om bildsättningen. Jag antar att du inte hade kramats.
Nej, alltså, och då är ju bildsättningen så här. Då man kan ta det här beslutet, och bildsättningen är ju hur man kommunicerar det. Då skulle jag ju ett, inte haft en presskonferens med Sverigedemokraterna. Alternativet, om man måste ha med dem, ha alla fyra tidiga partierna. Alltså det här hade ju behövts vara någonting som förankrades som någonting som skulle rädda tidigt samarbetet.
Här är vi alla fyra, som de gjorde i Strängnäs.
Exakt. Mm. Inte ha en presskonferens med Sverigedemokraterna. Inte ha allt det här... Prata om alla de här sakerna som inte betyder någonting. Alltså du vet, det här, den här överenskommelsen som inte är en överenskommelse. Absolut inte stå liksom och vara så här glättig och glad. Det här är typ det värsta hennes parti någonsin har behövt göra. Mm. Alltså det måste man ju förmedla.
Och det tycker jag nästan är det mest anmärkningsvärda av allt. Vi kommer komma in på den här intervjun i Agenda som hon gjorde igår söndag kväll. Men att hon inte med ett enda ord i princip säger, eller så här, det hade räckt med en enda mening nästan. Jag förstår att det här måste te sig ganska märkligt. Mm. Alltså att det, dels att det är jag som står här, Simona Mohansson, som ju tidigare har utmålat Sverigedemokraterna som en jättestor fiende till allt. Och dels att vi nu fattar det här beslutet när vi senast för några månader sedan fattade ett helt annat beslut. Hon hade kunnat prata ganska länge om det och berätta vad hennes, hur hennes egna tankar har gått. Jag vaknade upp på morgonen och bestämde mig för att nu tycker jag att Sverigedemokraterna är tillräckligt... vad ska man säga, rumsrena. Eller jag vaknade upp och insåg att vi hade inget alternativ. På något sätt hade hon behövt beröra det. För nu blir det ju bara konstigt.
Ja, man måste benämna situationen.
Det blir så goddag yxskaft så det blir nästan på en... Man undrar om det är någon form av parallell verklighet som hon befinner sig i. Eftersom alla tänker någonting som hon inte svarar på.
Och den där kramen.
Ja, den var ju onödig.
Den var ju...
Faktiskt. Den ville ju inte Jimmy Åkesson heller ha. Nej. Ser man ju på de här bilderna.
Och ingen... Alltså jag har suttit i det där presscentret.
Du har varit
tusen
där.
Gånger. Många, många gånger. Jag har aldrig sett någon kramas där inne. Det är inte en plats.
Det är ännu mer dåligt.
Nej, men det är ju inte en plats. Det här är ju liksom en
plats. Det är politik.
Exakt för politik. Det är klart att det finns massor med kameror och mänskliga relationer i politiken, men där på en presskonferens finns de inte.
This is not the time, this is not the place, som man brukar säga.
Och det blir också att jag har ju också sett hur Sverigedemokraterna och liksom högern från den sidan försöker bildsätta det här med att hon liksom står och tindrar och att man skulle liksom hitta någon som tittar på en som Jimmy som Simona Mohansson tittar på Jimmy också. Det är inte en bra bild att sätta. Alltså det är väl jättebra om de gillar varandra supermycket och vill kramas. Men det är inte deras privata relation som hon ska förmedla när hon står där.
Och det är inte en bild som är bra för maktbalansen heller, partierna sinsemellan.
Nej, verkligen inte. Och när hon har fått frågor om det så har hon sagt så här, jag är en kramig person. Man bara, du är inte en person, du är en partiledare.
Verkligen.
Nu är vi här igen när jag säger att det finns, finns inte tid för känslor i politiken.
Nej, fast hon borde ha öppnat upp om känslorna här. Här hade det varit okej, menar jag, i efterhand att förklara sina känslor å andra sidan. Hon hade inte behövt visa dem på presskonferensen, men hon hade behövt berätta om dem i efterhand.
Exakt.
Det här är mina incitament.
Kramar och tårar. Nej, alltså det här är
tårar
ju...
Tårar är jag för, vill jag också påpeka
igen. Jag vet att vi tycker olika här. Men det är så här, om du tar svåra beslut, stå för dem på ett professionellt sätt. Ja. Sen så kan du i andra sammanhang ju nyansera, förklara, ha känslor, gråta, kramas, gör vad du vill. Jag hatar inte känslor, även om...
Nej, men det är klart att du gör. Som, jag känner dig, du är en väldigt varm människa.
Men det finns liksom, som du sa, a time and place.
För man måste hålla isär. Det intressanta tyckte jag med gårdagens Agenda-intervju med, det var ju att man tänkte, okej, nu har det gått några dagar. Nu ska det bli väldigt spännande att se vad hon själv tänker efter de här dagarna som har gått, efter alla reaktioner hon har fått och framförallt efter de extremt starka reaktioner som hon har fått från sitt eget parti inifrån. Det fanns ju representanter i studion som kunde vittna om det.
Och som de inte ville sitta vid samma bord.
Nej, det försöker ju Liberalerna nu tona ner något helt enormt. Ja. Oh, det var inte alls det. De ville visst stå ihop. Det fanns inget sånt. Men ja, skitsamma. Men då när hon intervjuade Simona Mohansson så upprepade hon en gammal vana som vi tidigare pratat så mycket om i den här podden. Redan när Simona Mohansson var partisekreterare. Att hon svarar inte riktigt på frågorna som ställs. Utan hon verkar på förhand ha bestämt sig för att men för att just upprepa saker. Hon jag vill inte använda ordet floskler, men det kan finnas där någonstans. Just igår då, igår söndag, så var det orden ansvar och liberal politik som fick ta plats.
Det är viktigt att vara med och ta ansvar för Sverige. Liberalernas roll i svensk politik är att bedriva liberal politik. Jag är fortfarande lika liberal som jag var igår, men det här handlar ju om att få igenom liberal politik, och det är som sagt, det gör man inte genom att sitta vid sidan, utan det gör man när man tar ansvar.
Ja, jag tog mitt ansvar här och räknade antalet gånger hon yttrade de här orden, och hon kom upp i 18 gånger som hon sa ansvar och 9 gånger som hon sa liberal politik. Det vittnar ju om en person som har förberett sig grundligt i sina talepunkter. Jag ska säga just exakt det här. Jag ska hamra in orden ansvar och liberal politik.
Snabb överslagsräkning, det måste också då ha skett mer än en gång i minuten.
Det var ungefär en kvartslång intervju, så att, ja, jag kan inte räkna, men det låter ju
ungefär så. Thomas Nordenfeldt måste ha tid att ställa frågor, så att
just det.
Minst en gång i minuten har hon alltså fått ur sig något av de här orden.
Ja, ja, det är ju ett rekord som jag vet inte riktigt vad vi ska, liksom, i vilken bok vi ska skriva upp det. Tyckte du att hon lyckades göra sig förstådd?
Nej.
Nej.
Och med tanke på att hon ändå hade haft 2 dagar på sig, som du sa, och reflektera över hur det här landade, så var det ju speciellt att hon kom ut efter de 2 dagarna och lät exakt likadan som bara direkt efter det här chockbeskedet på fredagen, när hon var med i Aktuellt också. Vilket var en intervju som jag tittade på direkt efter att jag tittade på Agenda, bara för att återuppleva ett nära minne. Och där var det ju också än mer obegripligt nästan. Alltså, för där var hon ju, där var hon liksom ute och kunde inte förklara någonting. Och sen så tror jag, i och för sig, nu pratar jag med mig själv, men hon har väl landat där, och landade i de här talepunkterna.
Och ansvar
och liberal
politik.
Hon kunde säga.
Ja. Men hon sa, när Thomas Nordenfeldt själv ställde frågor kring just det här att folk var upprörda, så sa hon att det måste få ta tid. Men hon sa inte, det här är väldigt, väldigt anmärkningsvärt ändå, den här resan som vi har gjort. Jag förstår att folk känner så, även i mitt parti. Varför låtsas hon som att det regnar mig?
För att hon är, och det här ska man ändå ge henne, hon är otroligt grön i de här sammanhangen. Och det märks nu. Och det här var ju det vi har pratat om, liksom risken för Liberalerna, vi har pratat om sen hon valdes. Det är att ha ett parti som är i sånt problematiskt läge, men så oerfaren partiledare och en partiledning, är ett problem. Alltså, särskilt också eftersom hon har en stab runt omkring sig. Visst, Johan Britz har jättelång erfarenhet i Liberalerna, jättemycket, liksom, har jobbat i Liberalerna i många, många år. Så hur han kan vara så här oerfaren i hur man gör, det tycker jag är väldigt överraskande.
För han är med på bollen.
För han är med på bollen. Han är ju en av de här innersta kretsen. Men att man har ett sånt läge och har en så oerfaren partiledare som helt uppenbart också. Och det här är inte någonting konstigt, vill jag säga. Liberalerna är inte unika här, men när det blir kris i ett parti, då får de en bunkermentalitet. Då slutar sig liksom partitoppen ofta och blir liksom ett litet gäng som tar beslut. Och det är ju det som har hänt här.
Aldrig bra.
Och det är också det som är grejen, att när jag menar att hon inte förstår hur ett parti fungerar, för det är helt uppenbart att hon inte gör det, det är ju att så här funkar inte politik. Att du kan sitta 4 personer och lyssna mer på personer från ett annat parti, alltså lyssna mer på Sverigedemokraterna än sitt eget parti, och ta sådana livsavgörande beslut för ett parti som de har gjort här. Det är ju, alltså, det är så speciellt. Det är ju liksom i stort sett bara partier som är 100% toppstyrda, alltså Sverigedemokraterna, som kan göra en sån här sak. Liberalerna, inget annat parti kan göra det. Liberalerna kan absolut inte göra det. Och vad man behöver göra i ett parti, om jag nu ska berätta för Liberalerna hur man brukar göra en dag.
Ta fram papper och penna.
Ja,
det
är ju att man förankrar det här utåt. Och att man har sånt här partiråd som de har haft innan, när de har tagit de här stora besluten som januariavtalet och sånt, så kallar de in sitt partiråd. Det är strax under 100 personer, tror jag, som är liksom beslutande, som gör att man inte behöver kalla in till liksom en stämma eller ett landsmöte, utan att man kan göra det ändå i en lite mindre krets. Då pratar vi alltså 100 pers. Det är den lite mindre kretsen i vanliga fall. Det här är alltså 4 personer som har suttit och tagit beslut. Eller om det är tre eller vad det är. Det är liksom en väldigt liten krets. Så funkar det inte. Alltså inget annat parti kan göra så här. Till och med Socialdemokraterna, som också är väldigt toppstyrt, har liksom ett verkställande utskott där det liksom stöts och blöts om man tar beslut. Och där sitter ju ändå alla med. Alltså här har ju inte ens partistyrelsen vetat om det.
Men hur trodde de att de skulle kunna runda det här utan att det skulle uppstå såna här sprickor, massiva sprickor som
de
har
gjort?
Det är
jag menar att hon inte förstår.
Men du säger ju själv, hon hade ju med sig Johan Britz, som jag förstår det, hade hon med sig Lotta Edholm och Romina Pourmokhtari också på hennes sida. Kunde inte någon ha sagt, wait up, vi kanske borde göra det här på ett helt annat sätt?
Ja, nej, men det är ju helt otroligt att de trodde att det skulle fungera. Sen i längden, om deras enda mål är att Simona Mohamsson ska kunna sitta kvar som partiledare och att hon ska kunna driva den här nya linjen som är så här Open Arms SD.
Mm. Krama SD.
Då är det ju klart att de kommer ju lyckas med det. Men liksom till vilket pris?
Mm. Den här dagen kommer ju bli ihågkommen för alltid. Så kan man väl säga i den politiska historien.
Jag vill ju fortsätta etablera fredag den 13 avtalet.
Det tyckte jag du gjorde med bravur. Jag har fått mycket positiva reaktioner på ditt epitet, på din etikett. Jag gillar det. Det är starkt. Men alltså, jag tycker vi ska prata ännu mer om det här missnöjet, My. Alltså siffrorna i partistyrelsen för att rösta igenom det här som de gjorde då i fredags på det här extrainkallade mötet som de hade på en kursgård utanför Stockholm var ju 13 för och 8 emot då i partistyrelsen. Men missnöjet är så massivt. Alltså det har varit ett pärlband av företrädare på olika nivåer som har gått ut och sågat tilltaget, som berättar hur arga och besvikna de är. Inte minst på det du sa, att de tycker att det här har varit en helt skruvad process. Många har valt att lämna partiet redan eller meddelar att de nu öppet kommer att ta strid mot beslutet, vilket ju blir extra intressant. Nu ska partiet ha ett extrainsatt landsmöte i helgen på söndag den 22 mars, som jag förstod det. Och det talas om kuppförsök, det talas om utbrytningsförsök, det talas om att bilda nya partier, det talas om att hitta en motkandidat till Mohamsson. För nu är det här lite intressant, det kan du få reda ut. Simona Mohamsson har ju alltså ställt sin plats som partiledare till förfogande. Och för att rösta ner den nya linjen så behöver en annan kandidat konkurrera ut henne. Mm. Men det är det de ska rösta om, alltså inte själva förslaget om att slå sig sina påsar ihop med Sverigedemokraterna. Och det har också fått folk att bli jättearga.
Ja, men dels för att de är arga för att de har ju röstat om det här en gång, en linje. Ja,
det var inte så länge sedan.
Slutet av november 2025, vilket om man räknar lite är inte alls länge sedan.
Det är igår typ.
Det är typ igår. Och då finns det liksom diskussioner kring, vad betyder det här då? Och sen så försöker man liksom gaslighta partiet lite och tycka att man inte riktigt har tagit det här beslutet. Som jag har uppfattat att det irriterar folk också.
Var det ett beslut som inte var ett beslut?
Ja, men lite så här, vad betyder egentligen ett beslut som är ett beslut som är inte ett beslut?
Alltså, jag blir snurrig.
Ja, nej, men det blir ju, och stadgar och sånt, det tror jag kanske väljarna inte bryr sig jättemycket om. Men vad hon har gjort är att hon har ju låst in frågan i en fråga om sig själv, alltså det som man kallar en kabinettsfråga. Och sen har ju alla ministrarna, alla säger vi, de är ju inte så himla många, de har gått ut och sagt att om Simona faller så går de också. Så det är i förlängningen så säger hon ju så här, det blir en regeringskris om ni röstar bort mig, om ni röstar bort det här förslaget.
Så det är ju nästan som en,
det är ju en gisslansituation för partiet. Ja. Absolut, och det tycker ju partiet också, det gör ju de också arga. Så det finns så mycket här som gör dem arga. Det är som om de liksom gått in för att göra det värsta de kan göra. Mm. För att liksom tömma partiet på medlemmar nästan.
Varför vågade hon inte ta den här frågan i den större gruppen och våga förankra och förhandla internt innan hon gick ut?
Ja, men det är ju för att de har ju redan tagit ett sånt här beslut och då gick det ju inte igenom.
Ja, men nu riskerar hon ju att krossa hela partiet istället. Ja.
Hon kommer krossa hela partiet. Frågan är ju hur mycket det sipprar ut till väljarna.
Hur många
mycket
fragment som kommer att finnas kvar.
Ja, men precis. Alltså det här som du sa, att man måste ha ett parti att rösta på. Alltså kommer väljarna uppfatta att det inte finns ett parti att rösta på? Eller kommer hon ändå kunna lyckas hålla uppe någon slags skimär av att det finns kvar? För det kommer inte finnas kvar ett parti att rösta på. Alltså det finns inte. Det kanske kommer att återbildas lite nu, men just nu finns det liksom inget parti på riks i alla fall. Alltså lokalt är det ju en annan sak, men i rikspolitiken.
Det är ett högriskspel det här.
Det är verkligen ett högriskspel. Och det är sant. De behövde göra någonting. De behövde göra någonting som fick borgerliga väljare att tänka att det finns en möjlighet att ändå kanske rösta, stödrösta på Liberalerna. Men samtidigt, det jag har hört från människor under helgen, på tal om att prata med grannen, vänner, bekant, alla som behöver prata av sig om det här.
Alla behöver terapi.
Så de borgerliga väljarna som är liksom målet för det här egentligen då, kanske moderater som har väldigt starka liberala åsikter. Det är inte så att de tycker att Liberalerna är ett parti man kan lita på.
Nej, den risken löper man ju också när man gör såna här utspel.
Exakt.
Varför ska man då lita på Liberalerna framåt? Och om de precis tyckte något annat.
Alltså det, de ska ju liksom mer än fördubbla sig för att kunna komma in i riksdagen. Det är verkligen ett högriskprojekt. Samtidigt som de behövde ett högriskprojekt för att göra någonting åt det här.
Fast på dig låter det lite grann som att det var ändå det enda alternativet. Och jag förstår det om man tänker att ja, om man vill fortsätta jobba inom tid. Men man hade ju också kunnat, nu kommer jag använda starka ord, man hade också kunnat bevara sin själ och säga nej, det här är ändå så pass viktigt för oss, på tal om att ta ansvar och på tal om liberal politik. Det här är så pass viktigt för oss, det här med att inte släppa in Sverigedemokraterna i den absoluta värmen. Så att, tyvärr, i så fall så får vi gå under, eller i så fall får vi leta några andra alternativ, eller så får tiden försöka hitta en annan väg. Men det här är för viktigt för oss. Det måste ju också finnas som ett alternativ, My.
Det fanns ju som ett alternativ, och det var ju det som var alternativet i höstas egentligen. Och så kom man fram till att det var inte det alternativet som man ville ha. Jag tycker att det fanns en annan väg ändå. Och det hade ju varit den vägen som var att säga, om Moderaterna och Kristdemokraterna bestämmer sig för att släppa in SD i en regering, då kommer vi inte motsätta oss det. Men vi kommer inte att sitta i den regeringen. Men vi kommer att samarbeta med dem. Vi kommer att förhandla fram ett avtal med liberal politik. Ni har, typ så här, ni har sett hur Sverigedemokraterna har fått igenom jättemycket politik för att tidigare regeringen ska kunna komma till makten. Vi ser samma sak, att de sitter vid makten men vi får igenom mycket liberal politik för att vi ska kunna släppa fram dem till makten.
De byter plats med Sverigedemokraterna bara.
Precis. Och det är ju ett alternativ som både behåller i alla fall en skärva av själen, men som också kanske inte hade skapat den här totala turbulensen. Och inte hade gjort dem till den här liksom murbräckan för Sverigedemokraterna.
Men tycker de att det är hårklyveri då? Om vi ändå samarbetar med Sverigedemokraterna så kan vi lika väl sitta med dem i en regering. Det är ingenting som historieböckerna kommer att ta så allvarligt på.
Alltså de har tagit sig an ett av Sveriges skickligaste partier. Och en av Sveriges skickligaste och mest erfarna partiledare som är Jimmy Åkesson. Och de har blivit blåsta helt enkelt. Det skulle jag säga. De har inte lyckats förhandla här. De har inte förstått. Alltså det... Toppskiktet i Sverigedemokraterna, de vet vad de gör. Och de har tydliga målbilder och de har tydliga tankar kring hur man når fram på olika sätt. De har ett parti som följer dem oavsett vad de gör. De har inte en chans. Ja, de har ju lyckats. Det här var ju... Alltså, de kunde inte ens drömma om det här.
Nej, för jag tänker, den här bilden betyder ju två helt olika saker i deras två olika historieböcker. Alltså i Sverigedemokraternas historiebok så borde det här vara deras bilden på framsidan.
Ja, största dagen hittills.
Och i Liberalernas kanske man skulle kunna hitta den på sidan 67. Ja. Lite undangömd eventuellt, om man tänker på deras historia och vad deras företrädare har sagt. Det här med att bryta ut nu då och skapa nya partier, eller att för den delen försöka hitta en kandidat till Simona Mohamsson. Jag tycker det är intressant, man nämner ju då namn som Cecilia Rönn och Jan Jönsson, men också en veteran som Birgitta Olsson. Vad tror du, finns det någon möjlighet att vi kan få se något alternativ här? Något annat att rösta på eller någon utbrytargren?
Vad dröm att de bildar
Bengt Westerberg. Folkpartiet.
Att de återbildar Folkpartiet.
Blå Clinton.
Jag tror inte det finns en realistisk utmanare till Simona Mohamsson. Därmed så tror jag att det kommer att finnas någon slags motkandidat som bara är en missnöjeskandidat. För att visa att det här inte bara går att göra utan motstånd.
Så måste de väl göra?
Så måste de ju göra. Alltså det kan vara vem som helst egentligen. Det kan ju vara den mest obskyra personen egentligen. Men ändå någon som kan samla. Och om det finns någon som tänker så här...
Är det Martin Melin?
Nej, han är ju 100% på hennes, på hennes linje. Nej, men om det finns någon som tänker så här att det kanske ändå långsiktigt skulle kunna bygga en politisk karriär och ta ett steg framåt, så har ju den personen en chans. Jag menar, om man ändå känner att Liberalerna är inte ett parti för mig längre, nej, det är kört.
Alltså, sista dödsrycket.
Vad ska man göra? Man kan lika bra chansa på att själv föra den här kampen. Så att jag tror att det kommer nog ändå dyka upp någon. Men samtidigt, alltså, så här, jag tror ju att hon sitter kvar. Men samtidigt, alltså, man vet aldrig.
Nej.
De är ju...
Alltså efter i fredags vet man ju aldrig, skulle jag säga.
Knappt innan dess, men nu är det ju verkligen så här, vad som helst kan hända.
Ja.
Det här liksom är ett, det här är ju helt totalt fritt fall. Om de ändå hade någon slags bungee-lina som de höll sig fast i innan, har de bara kapat den och bara kastat sig ut nu i avgrunden.
Vi har hunnit få in en undran, My, som rör konsekvenserna av Liberalernas beslut för Tidösidan. Möjligtvis är det lite tidigt, men jag tycker vi tar den i alla fall. Det är en fråga som kommer från Hassi Foman. Hur påverkar det här som Liberalerna gjorde Ulf Kristerssons förhandlingsposition gentemot Jimmy Åkesson? Åkessons parti är ju större och Simona Mohamsson har gett Åkesson löften som inte ens Kristersson har gett. Vad säger du, My, om det? Har Moderaterna liksom försvagats av Liberalernas helomvändning här?
Det finns både och. Alltså det finns både en sak som har liksom försvagat lite, men sen finns det ju en väldigt viktig stärkande del. Om vi börjar med det som har försvagat, det är ju att Simona Mohamsson har ju nu förhandlat med Jimmy Åkesson som om han var nästa regeringsbildare. Mm. Alltså hon har ju legitimerat honom på ett sätt som inget annat parti har gjort.
Någonsin har gjort.
Det var nog det som överraskade mig allra mest när jag satt på den här presskonferensen. Att hon har gått in och gjort honom till någon slags huvudspelare i nästa regeringsbildning, vilket han ju inte är.
Om där ligger man... Ebba Buschs köttbullelunch i Gamla stan med Jimmy Åkesson. Där ligger den i lä, kan
den
man säga.
Den ligger i lä. Mm. Så det är ju definitivt liksom ett sätt att försvaga Ulf Kristersson och Moderaterna. Men samtidigt har ju det här stärkt Ulf Kristerssons lag. Eftersom nu är vi ju tillbaka där som var deras starkaste kort. Att de har ett gemensamt lag. De är fyra partier som kommer att sitta i en regering tillsammans. Och de går
om
till
alla partierna kommer in i riksdagen.
Ja, om de alla partierna kommer in i riksdagen. Mm. Det är ju ett jättebra besked egentligen för Ulf Kristersson.
Men vad tror du han tyckte om att rundas på det här sättet? För jag misstänker att Simona Mohamsson inte hade pratat med Ulf Kristersson om det här.
Hon hade inte gjort det. Jag skulle gissa, Ebba Busch gick ju direkt ut och visade att hon var vansinnig. Hon sa att det var inte vatten värt det här avtalet. Och jag håller med henne, det här var ju inget avtal. För det var också väldigt speciellt på den här presskonferensen att Simona Mohamsson kallade ett avtal. Jimmy också sa att ja, vi har skrivit ner lite punkter här efter ett samtal vi har haft.
Det var inga eftergifter ens från deras sida.
Nej. Det var ingenting.
En euroomröstning som de ju ändå kommer att säga nej till. Och så
ja,
vidare.
Och som de kommer alltså, att kampanja stenhårt.
De kommer kampanja nej för euro. Mm.
Ja, det är väldigt, de har ju, Liberalerna har ju istället för att liksom få komma närmare euron har de ju skjutit upp det längre. För att de vet ju också att den folkliga opinionen är ju emot att vi ska gå med i euron. Så de får en folkomröstning nu. Där liksom SD då till exempel kommer kampanja emot. Det kommer bli en folkomröstning som då med all sannolikhet som ser ut nu skulle få ett nej. Då har de ju, då ska, måste man ju lyssna på den i alla fall en 10-15 år. Då har de liksom förskjutit det här med en euron längre bort istället. Alltså det här är lite som jag känner med min bollkänsla. Du vet när man ska ta en boll, böja sig ner och råka sparka till den och den åker längre bort. Det är lite så här. Min bollkänsla är lite som Liberalernas känsla för politik just nu. Bristfällig.
Ja, det låter ju inte bra. Men Liberalerna,
så,
ja.
Så på det stora hela skulle jag ändå säga att det här, för att svara på Hassis fråga, det här har stärkt Moderaternas sida i politiken. Och deras möjlighet att bilda en regering. Och även om det kanske irriterar Ulf Kristersson, så är det här ändå på pluskontot.
Men den det framför allt har stärkt, det är ju Jimmy Åkesson.
Ja, och det är ju så i svensk politik att många partier försöker ju liksom manipulera runt Sverigedemokraterna och misslyckas. Som, jag är inte lärdomen ändå att man bara ska förhålla sig rakt till Sverigedemokraterna och inte försöka spela dem på något sätt. För det går liksom inte att göra det.
Eller ge en kram om det nu gör så att det blir krig i Liberalerna efteråt. Det kanske inte heller var det smartaste. Jag vet inte. Nej.
Var det värt det?
Time will tell, My. Vi kommer att följa utvecklingen noga. Det ger jag som löfte till er som lyssnar. Vi hörs snart på torsdag. Och ja, men kanske innan dess om det händer någonting vi får se. Eller hur, My?
Precis, och vi kommer ju och förmodligen att behöva prata om Liberalerna i undran nästa måndag också, eftersom det är direkt
efter deras möte. Ja. Det blir så mycket Liberalerna nu. Oj, oj, oj.
Men ni som lyssnar, ni kan ju skicka in alla frågor ni har om Liberalerna, så gör vi liksom kanske ett litet samlingshit nästa måndag, eftersom vi ändå måste prata om dem.
Jättebra idé. podcast@aftonbladet.se, det ser vi verkligen fram emot.
Allt ni undrar om Liberalerna, skicka det till oss. Mm.
Så svarar du, My. Ja. Tack för idag.
Tack.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.